ännu en vecka och du är varmt välkommen tillbaka, eller för första gången, till På jakt efter framtidens kyrka, som är tidningen Sändarens podd. Jag heter Karl-Henrik Jacklund, är chefredaktör på den tidningen, och varje vecka så träffar jag en ny person och pratar om framtidens kyrka. Och idag sitter jag här tillsammans med Britta Hermansson. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Tack för att du tar dig tid.
Ja, det här är ju spännande ämne.
Och du är van poddare och allting, så att det här är vanligare för dig än att äta mat. Typ.
Ja, jag önskar det.
Jag brukar be varje gäst att få presentera sig själv så kort men ändå så bra som möjligt. Vad säger Britta Hermansson då?
Då säger jag att jag är ifrån Nås i Västerdalarna. Detta dalmål avslöjar mig lite. Jag har ett arbete som evangelist i Ekumeniakyrkan sedan många år tillbaka. Mm. Jag har hållit på i väldigt många år. Är i lite slutfas av den tjänsten. Men tror jag att jag ändå finns kvar i kallelsen. Det tror jag man har hela livet. Mm. Ja, vad ska jag säga mer? Bor i Göteborg. Vi är ju just nu i Betlehemkyrkan och spelar in. Och det är runt hörnet för mig.
Just det.
Bor centralt och väldigt enkelt när jag ska ut och resa.
Författare till en rad böcker.
Ja, jag tror att det nu är den sjätte. Den är verkligen på gång. Jag är klar med skrivprojektet.
Grattis.
Väldigt roligt.
Ja, det blir spännande för oss andra att få ta del av den. Nu när du är klar och trött på den så kan vi vara entusiastiska över den. Det är ofta så det
Precis.
Känns.
Det här är ju väldigt intressant egentligen, för att det är ju en, jag kallar den för mellanrum. Den ska heta Mellanrum. Texter för årets alla dagar. Och då blir det ju det här att man läser en text om dagen. Mm. Ganska kort text, koncis. Så kanske att jag inte blir så trött heller på den, men vi får se.
Ja, det är bra.
Det har varit jätteroligt att skriva den.
Det man kan nämna också kring det, vid sidan om skrivandet och talandet, alltså som evangelist, pastor, är ju ditt poddande. Ja. Det kan ju vara värt, eftersom jag sa här att du är en van poddare, så driver du en egen podd, eller till och med två, eller?
Man kan säga att det är en som heter Brittas vardagsrum, och i den ligger också det jag kallar Mellanrum. Och det beror på att den börjar som ett samtal så som vi har idag, att jag kallar in en gäst, oftast live, med publik då, och ibland så här i studio. Och samtal om existentiella frågor, om en livsberättelse. Jag älskar livsberättelser. Mm. Storytelling. Och så när pandemin kom så gick ju inte det. Och då kom vi på här att vi skulle försöka sända en del ifrån kyrkan här. Och då var det någon som sa, ja men du kan kalla det Mellanrum. Mm. Och så har du lite undervisning, andlig vägledning, en hälsning liksom varje vecka var det ju då i början. Sen har det bara fortsatt. Mm. Så varannan vecka lägger jag ut en sån andlig vägledning. Och så när det passar och funkar så, så tar jag ett vardagsrum. Och nu har det oftast blivit med Brittas vardagsrum att jag får liksom en förfrågan. Kan du komma till oss och ha ett vardagsrum med en gäst? Kanske den här, eller har du tänkt på någon speciell? Mm. Så har de liksom ett tema över helgen. Det är väldigt roligt.
Ja. Och så lägger du ut det som podd också då?
Så lägger jag det som podd efter, om det blir bra ljud.
Ja, just det.
Jag är väldigt känslig.
Ja. Det är bra, nu känner jag pressen här att det här ska bli bra ljud. Men vi litar på det.
Det tror vi på.
Du, den här podden snurrar egentligen kring och utgår ifrån den här enkla frågan om framtidens kyrka. Vad du längtar efter och drömmer om när det gäller den. Mm. Om vi börjar där. Precis utifrån det, vad är det första du tänker på då?
Det första jag tänker på är faktiskt att släppa taget, inte vara så ängslig. Och att det behövs ett ganska stort mod idag. Jag har gått och tänkt ganska mycket på det. Jag har ju liksom lyssnat lite och följt det här en del. Men det som jag har tänkt på, som jag verkligen skulle vilja... Det är ju att drömma om att släppa fram nästa generation. Mm. jag har ett skav i mig som handlar väldigt mycket om oss som blir äldre och även går i pension eller har varit i pension i några år och finns i församlingssammanhang som är medarbetare i kyrkan. Kanske att jag ser det mest hos pastorer, jag tror det, men jag ska inte våga säga att det bara är så. Men det är nog mest där jag ser det, att det finns fantastiska medarbetare som är aktiva och vill vara med efter pension. Och det är väldigt roligt att se. Men så finns det också de där som inte kan backa.
Mm-hmm.
Som på något sätt inte ger chansen till en ny ung medarbetare att få göra på sitt sätt. Och det är för mig ett skav.
Ja.
Jag skulle vilja uppfostra dem lite. Och så önskar jag och ber att jag inte halkar in i det.
Ja.
Och det tror jag man måste jobba med.
Varför är det här viktigt då?
Det tycker jag är viktigt för att man måste få chansen att pröva sig fram. Man behöver inte höra, det här har vi alltid gjort eller det här har vi aldrig gjort. Eller det kommer nog inte att gå. Eller ängsligheten över att vara för nära några gränser. Det tror jag gör att en del hämmas.
Mm.
För man har liksom på tredje bänk, eller nu hittar jag på bara, men någonstans någon som har varit där innan och som blir kvar kanske. Och som har så mycket åsikter. Och då hämmar det den unga medarbetaren som kom in i tjänst. Och så finns det de som kan uppmuntra då. Och det är fantastiskt, det skulle jag vilja vara. Men jag tror att det är det här att vi ibland halkar in i där jag finns nu i mitt liv, i ålder och så. Så halkar man lite in i att man har gjort detta kanske i 30-40 år. Som jag har rest så här och mött församlingar, haft föredrag, varit på konferenser. Och fortsätter väl till en viss del, men inte i samma grad. Och så förväntar man sig att den unga medarbetaren ska komma med 30 års erfarenhet in i det. Och inte få pröva själv. Och det tycker jag är en längtan jag har in i framtidens kyrka, att få se djärva unga medarbetare som vi hjälper till att stötta, uppmuntra och också se till att vi skapar mötesplatser för en andlig erfarenhet.
Mm.
Det tror jag är jätteviktigt. Att få ett ingripande i sitt liv, en erfarenhet av Guds beröring och närvaro. Det vi då kalla för en andens uppfyllelse, ett andedop säger vi ju ibland, där man verkligen får en sån erfarenhet med sig som grunden, det blir centrum liksom, ett Jesusmöte, och sen go and let God liksom.
Ja, just det.
Våga chansa lite, våga pröva lite, vara lite djärv, och så vill vi vara med och peppa.
Ja.
Ett långt svar, men...
Nej, men det var jättebra. Och det här vill jag hänga kvar i lite. Mm. För vad riskerar... Alltså med... Om vi tänker först då på det... Vi börjar i det negativa.
Ja.
Om vi börjar med... Alltså när man inte ger den där friheten. När du sitter och är på tredje bänk. Och sitter och är liksom med armarna i kors. Och rynkar lite på näsan. Eller skakar lite lätt på huvudet. Eller ser det med höjda ögonbryn. Eller vad det kan vara. Och kommer med lite olika kommentarer och så vidare. Vad riskerar det att göra? Vad får det för följder? Alltså vad är risken gentemot den unga förkunnaren i det läget?
Jag tror det att man tappar självförtroendet.
Mm.
Och tappar lite av vad var det jag egentligen ville. Och förlorar modet liksom.
Mm.
En ängslig äldre medarbetare föröver den ängslan tror jag. Så att jag kan då kanske som förkunnare, om det är det som man tycker att inte man är, nog håller nog då. Eller i det här som man vill satsa på. Så kan man liksom känna lite att det här. Alltså man förlorar som ung lite modet, djärvheten, och den här ängsligheten gör att jag inte vågar. Jag ser bara den personen.
Mm.
Det är ju det där knäppa, du vet, ja. Som är ofta i allting, att man ser, om man liksom har 200 som uppmuntrar och en som inte gör det, så är det det enda man tänker på när man går hem.
Ja.
Vad var det som blev fel där?
Ja.
Och är det då en av kollegorna, då blir det väldigt jobbigt.
Om det är en auktoritet. Ja. Som, ja. Och vad, tvärtom, alltså, vad kan det göra för skillnad och få för betydelse om man som ung och ny faktiskt får en bra uppbackning då ifrån de äldre?
Ja, då får man liksom någon att ta rygg på.
Mm.
Man får lite av det där att man också kan ta en del kritik, för det är ju inte perfekt. Liksom. Man måste ju få lite både positiv kritik och även det här kanske, tänk så här.
Mm.
Men man kan göra på olika sätt.
Mm.
Så det är ju att man får en stöttepelare. Ja. Någon som vill vara med. Och jag tror att alla skulle vilja det.
Mm.
Men sen är det att vi gör det så brutalt konstigt ibland. Så att det blir motsatt effekt. Och jag hör tyvärr lite för ofta om de här unga som tappar modet.
Ja.
Och då är det ofta en sån anledning. Och då tänker jag, nej men det där skulle vi behöva skärpa till oss i.
Ja.
Så att vi blir de där som är med och stöttar. För jag kan ju tänka tillbaks på dem under min resa som verkligen har gjort det, vad det har betytt. Och fortfarande betyder att se och möta de som liksom dyker upp då.
Ja.
När jag är ute någonstans och som jag vet att oj, jag har fått sitta i många samtal med dig och du har peppat mig och vad det betyder liksom.
Mm.
Så att det tror jag att framtidens kyrka, jag längtar efter modiga medarbetare. Jag längtar efter generösa äldre medarbetare. Och att vi får den där tillfällena när vi söker djupet som gör att man får med sig, som jag sa innan, erfarenheten. Som också gör då att jag vågar ut lite mot liksom att testa mot samhället och mot bygga broar. Våga vara i det, inte bli för inåtvänd, intern.
Mm.
Det tänker jag mycket på när jag har suttit och skrivit. Vad mycket som dyker upp igen som man tänker, är detta internt liksom? Förstår människor det här? Man behöver inte förstå allt, men man kan ändå tänka att ibland blir det liksom ett språk som man måste liksom hitta det där folk är. Och det skulle jag vilja uppmuntra i framtidens kyrka, att vara i alla möjliga miljöer.
Ja.
Öppna upp liksom.
För det där med att alltså på något sätt inte bli för intern och så vidare, det måste ju ligga nära evangelist Hermansson.
Ja, det är så, på vilket sätt menar du?
Att en intern kyrka som liksom är liksom fokuserad på sig själv och de sina, de redan nådda.
Ja.
Det låter ju inte som en dröm plats för en evangelist. Det, nej, måste frustrera i så fall om man...
Ja, det kan vara frustrerande om man inte kan tända dem.
Ja, ja.
Om inte vi liksom möts i en gemensam tändning och längtan liksom.
Ja.
Då kan ju det gå. Jag är ju så upp i åldern att jag kan tänka på Frank Mangs till exempel.
Mm.
Som ju på ett sätt man kunde tänka att han var ju jättemycket i klassiska väckelsemöten. Och det är klart, det kom ju mycket folk som inte direkt trodde kanske också dit. Men det var ju en tändning för församlingarna som också gjorde att de tog med sig människor,
ja,
in i det här. För det här är ju också ett spår då som man kan tänka på och som många säger. Jag funderar, säger många, kan jag ta med mig någon in i det här sammanhanget?
Ja.
Du vet, det känner vi ju alltid att vi får den där, både själva och inför andra. Jag menar, jag har ju varit ibland i sammanhang där jag har tänkt, ja men hur ska jag liksom klara den här helgen, när det har varit liksom så här extremt, för ganska, jag vet, många år sedan så var det ganska internt i vissa sådana här ekumeniska samlingar och så här, men det blev ändå liksom en liten grupp. Och då kan jag bland annat tänka, Nej, men jag tänker att jag är på Lorensbergsteatern och tittar på Galenskaparna. De har någon sketch här som, då blir det här riktigt roligt. Det har hänt. Du vet, man blir så liksom...
Ja.
Man blir alltså frustrerad och ja. Så får man hitta sin liksom andningsår, va? Att det här är ju inte klokt, så här kan vi ju inte framställa det. Och samtidigt, som jag säger det då, lite så ironiskt, så är det ju inte det som drabbar. Det är ändå någonting som går igenom ja. Om det är äkta. Men vi har ju haft mycket ganska interna samlingar och... Jag skulle tycka att det var underbart att se ett mod.
Mm.
Och inte så ängsligt på gränserna. Vad är rätt och vad är fel? Utan få ett Jesusmöte och våga pröva. Och vi ska uppmuntra.
Ja. Och inte bli så då är... Och då får man se upp med att inte bli för korrigerande då. Eller försöka ja. Korrigera. Och inte vara just ängsligheten är ingen bra... Medvandrare.
Nej, den blir väldigt hämmande.
Ja.
Om den får ta över. Det behövs ju alltid en andlig urskiljning som vi ibland säger då inom, i vårt ja. Interna språk. Att känna igen Guds röst bland röster. Och det, där behövs det ju en erfarenhet.
Mm.
Men man kan göra på olika sätt då.
Mm.
Att liksom lyssna in och tänka intressant, spännande. Hur når man här? Det är som det här. Det är ju fascinerande, det här norska konceptet sång på pub, eller vad det heter, att man mm. sjunger salmer och sånger på pub.
Ja.
Att det har blivit jättepopulärt. Så att det är ju liksom att vara i olika miljöer och någonstans bara älska människor.
Mm.
Jag kan ju ha stött på ibland när jag har mina vardagsrum. Om jag annonserar ut det och säger nu ska jag träffa den och den. Det här blir en intressant berättelse. Och så kan någon titta på den bilden eller affischen eller fråga mig. Eller på sociala medier ofta nu. Vem är det? Och så försöker jag förklara det. Och så kan jag säga. Nej, men det vet inte jag vem det är. Så att jag. Nej, men då den kvällen kanske jag hoppar över. Jag blir tokprovocerad av det.
Ja. För att?
Jo, för att. Det är evangelisation, att bara sätta sig på en stol och lyssna på en medmänniskas berättelse.
Ja.
Och tänka, du är intressant. Du kom till vår miljö.
Mm.
Vi vill lyssna på dig. Vad är det som händer i det? Jo, det är ju att den som jag intervjuar eller samtalar med går vidare till exempel till, kan vara en skådespelare kanske, en musiker. En skådespelare som kommer till sitt jobb sen och säger du, jag var i den och den kyrkan. Jag hade ingen aning om vad jag skulle möta där. Men det var ju jätteroligt och det var mycket folk och liksom festligt så va?
Ja.
Och de ville lyssna på mig. Då har man ju evangeliserat genom att man bara satt där.
Ja, ja.
Och visar du är intressant.
Just det. Och så säger du, riskerar du i alla fall att säga någonting om alltså... Hur man, alltså om man nu är liksom, ja men det vet inte jag vem det är, då avstår jag. Alltså om man bara kan prata med dem man redan känner.
Ja,
det är precis. Ju väldigt outvecklande. Ja. Och även liksom till din arbetskamraten eller grannen eller så vidare. Att,
ja.
Alltså det är ju ett förhållningssätt också till, ja. Till andra människor överhuvudtaget då, som riskerar att avslöjas där i det.
Och så kan vi ta det. Du vet, man kan säga ibland, ja men är han kristen? Är hon kristen? Jag bara, jag har ingen aning, säger jag. Jag vet knappt om jag är det själv. Jag blir så, vet du, så. Ja, men hur, liksom, ja. Det blir det här. Då har man ju liksom redan sagt att vi är intresserade av varans. Ja. Men vi är inte intresserade liksom av människor i allmänhet.
Ja.
Tänk att få en framtidens kyrka där alla människor är en berättelse.
Ja.
Och vi vill bara lyssna på varann.
Ja.
Jag tror en stor hemlighet i det. Att vara i det där sköra. Att vara i varans berättelse och vara intresserad av den.
Ja.
Det är ett annat spår, men det tror jag verkligen är viktigt.
Men det där är ju, ja men det är jätteintressant. Och att inte, alltså där man möter i lyssnandet och stannar i lyssnandet, då blir man inte kvar i lyssnandet. Det brukar faktiskt bli resor och utveckling i det där. En del kan ju då tänka, men vi ska väl inte bara lyssna på människorna. Men du måste börja där.
Ja.
Det är väl det som är. Ja. Och sen, och så vet du inte vart rör det här sig. Vilket samtal är det som blir som djupnar och tar sig vidare och blir något mer. Men du måste börja med att lyssna. Ja. Är det så?
Ja, ja jag tycker ja. Det. Att lyssna och att vara intresserad. Ja. Tycka att det är intressant liksom med olika synpunkter och vad man tänker, tycker och
ja.
Vad man har varit med om i livet och vad det har gjort. Det, jag tycker ju det är mycket samtal jag har. Så är det den stora fascinationen för mig också att varje människa kommer med sin berättelse.
Mm.
Och när man får den sagd och blir mött och lyssnar på i den så är man på väg liksom redan. Det är som att det kommer ut i ljuset ens liv liksom.
Ja.
Och ibland är det en livskris att det är någonting med att någon står kvar och lyssnar.
Ja.
Så är man igång i en process.
Ja.
Man har liksom släppt fram det.
Du sa här nyss, det kan vara intressant för det kan vara någon som stannar till där och sa, vad sa hon nu? Sa hon att hon vet ju inte själv riktigt om hon är kristen.
Ja,
ja. Ja. Men kan du sätta ord på vad du menar med den där? För det där är väl just det där med att sätta etiketter och gentemot andra människor. Och ibland så är man som människa så är man faktiskt inte så lätt fångad alltid.
Nej, men det är nog det. Det är det du säger att det är... Om det liksom ska delas upp så där va?
Mm.
Vem är och vem är inte med på vägen? Det blir svårare och svårare för mig.
Ja.
Så att det är en sån där... Det är liksom en sån där svår som är... Jag blir provocerad liksom av att man sätter den där etiketten på varann.
Ja.
Och då kan jag tänka, ja men jag går väl igenom ungefär samma kriser som vem som helst.
Mm.
Och vad är det då som bär i mitt liv? Ja, det är ju min tro. Så är det ju. Men att liksom... När man kommer till det där att man markerar sig... Ja, jag är kristen. Då har man redan kommit lite från oben.
Ja, ja.
Det är lite det jag ibland tänker. Och sen är det ju det att jag tycker om att peta till där då att någon hajar till, precis som du sa, stanna till och tänker, oj. För det är så lätt liksom att vi kommer med ett ärende.
Mm.
Och det ärendet placerar oss på en lite bättre nivå.
Mm.
Där vill jag inte vara.
Nej.
Jag vill vara på samma nivå. Men jag vill gärna dela det jag tror. Men jag behöver inte alltid se... faktiskt att det resulterar i att den människan sitter i kyrkan söndagen efter. Det är fint om det är så, men det viktiga är på något sätt att få ge ett förtroende så att man kan dela livet. Och någonstans så tror ju jag att varje människa har någonting inom sig som är evigheten, och det är det man vill ha kontakt med.
Ja. Jag tänker också att på något sätt samtidigt som man kan vara så där övertygad om sin tro, just att jag är kristen, så är också ibland en risk när man kan säga det där att det också låter, man signalerar både till sig själv och andra att man är klar och färdig och framme. Och det är ju egentligen inte, alltså som kristen så är det liksom en ständig upptäcktsresa på något sätt. Så att, och då måste man kanske också vara lite öppen för att ja, jag tror att jag är det. Alltså på något sätt, för annars om jag är det helt säker på allting hela tiden. Då, var sker utvecklingen då? Här finns, kan vi faktiskt återvända lite till det där med att vara lite modig också då.
Mm.
Att också våga vara liksom, alltså jag har mina frågor, jag har mina tvivel, jag har mina undringar. Och hittills så driver det mig vidare framåt, närmare Gud. Och så tror jag att det kommer fortsätta göra. Men jag kan ju inte garantera det heller.
Nej.
Förstår du vad jag menar?
Ja, oh ja. Helt med.
Och det kan jag tänka just i att det faktiskt är, det finns en liksom, det finns någon slags tro och övertygelse i kombination med ödmjukhet. Och
jag märker ju själv när jag, ibland när jag, nu för tiden när jag säger, när jag var 19 år så blev jag kristen.
Mm.
Ibland i mig så säger det, var jag inte det innan? var det då jag upptäckte att Gud redan trodde på mig.
Ja, just det.
Du vet, jag blir lite så här vacklande.
För om det var då du blev kristen eller om då du upptäckte att du var kristen?
Ja, precis. Ja. Liksom att Gud alltid har sökt mig och dig. Att det blir så där lite för mig. Jag berättar ju det ofta för att det var ett väldigt speciellt möte liksom för mig. En väldigt omvälvande upplevelse. Jag fick ju vara med en sån som var fin så där och stark. Men det är också det att någonstans så har ju jag oftast genom retriter som jag gör regelbundet upptäckt att livet är vävt i ett enda stycke. Att allt hör ihop, att det finns viktiga vägskäl och händelser i mitt liv långt innan jag var medveten om en Guds närvaro. Så kan jag efteråt upptäcka, nej men här fanns ju den välsignelsen och ledningen. Och jag hade ingen aning om att det var Gud liksom. Eller
ja, just det.
Att Jesu närvaro fanns där eller att jag var berörd av det. Så det är någonting fint i det. Att vara lite försiktig med de där stororden och aldrig liksom komma helt fram alltså, utan veta att det är alltid nya områden att upptäcka och få del av.
För en del så låter ju det där bara som liksom, det låter ju som att det är oerhört flummigt och att man försöker försöker frånsäga sig sin tro och så vidare. Vad säger du till dem?
Säg ingenting. Nej, men någonstans så jag kan förstå kanske att en del tycker så, men jag har en sån stark förtröstan i min tro att den har gått från den där kontrollerande tryggheten, det där svartvita, till en tillit. Jag brukar ofta använda bilden av trygghet som en ram som runt livet som vi liksom försöker hålla ordning på. Och det går rätt så bra. Och det är viktigt att ha den. Det är ett pensionsförsäkring eller ha tak över huvudet. Jag klarar mig. Familjen mår bra. Och till slut så krackelerar någonstans. Och går sönder. Och äger man då ingen tillit så rasar ju allting och blir ett ras. Förblir ett ras. Det kan ju rasa tillfälligt men tilliten är ju det som bär. Ja. Och det är för mig min tro. Den finns liksom där som en tillit, men det är alltid en resa mot att upptäcka mer.
Ja. Och det är just den som väl då också blir, tänker jag, det som möjliggör att ha ett långt liv som förkunnare, gå i pension och sitta kvar och inte bara bedöma och lyssna utifrån det som har varit, utan faktiskt vara på väg framåt, vidare, djupare, upptäcka mer. Och att då faktiskt våga se Gud, den Gud som använde åsner och så vidare. Kanske faktiskt kan använda yngre förkunnare också med ett lite annat språk, men ett annan, och hjälpa mig upptäcka något nytt.
Ja, och om jag tänker på sådana som har gått före mig i förkunnartjänsten som evangelister i vårat samfund. Om man hade liksom släppt ner John Hedlund eller Bertil Paulsson i den här myllan idag, så hade ju inte han haft ett korståg i ett tältmöte idag, utan det ligger liksom i evangelistens kallelse att ständigt förnya och lägga örat mot den här tiden. Jag kan ibland längta efter det som jag inte får, och det är ett samtal med Torsten Åhman.
Ja, just det.
Han var verkligen en sån evangelist som lade örat emot, lyssna in varje tid och var väldigt mån om att liksom nå samhället, ha ett språk för det, vara liksom i den pulsen.
Ja.
Och det tror jag är väldigt viktigt också, att ständigt leva i den förnyelsen. Att det liksom alltid i varje ny tid kommer människor som Gud kallar. Och då vill jag inte stå i vägen i något sunkigt, utan då vill jag tänka att det jag har gjort och gör i min tid, det gör jag hängivet. Sen kommer nästa och gör någonting. Och då vill jag känna igen det som är kallelsen. Men det behöver inte vara samma uttryck.
Nej, just det.
Det tror jag är viktigt. Så att det tänker jag. Och så skulle jag gärna vilja få säga också något som för mig har varit lite förunderligt. Det är ju att de här senaste åren när jag har fått jobba med det här söka och finna livsmod.
Mm.
En kurs i existentiell hälsa. Så har ju jag upptäckt där när jag besöker en del av de här grupperna som är igång. Som är ganska blandade. Kyrkvana och helt ovana. Men man vill samtala om viktiga frågor. Att i det där, att bara få sitta och dela lite djupare frågor. Så kommer ju en del till tro.
Mm.
Och det är ju fantastiskt att liksom lita på processen.
Ja. Och det är ju ett sätt som... Det där såg inte du komma kanske. Eller satt inte du och tänkte alls. För 20 år sedan att vi inte kanske alls. Kör lite om kurser med inspelade... intervjuer och samtal och så. Blir det vägen fram?
Nej, jag såg inte det. Och jag trodde att jag bara skulle göra ett kortare projekt. Mm. 8 avsnitt och sen är jag klar så gör jag nästa grej.
Mm.
För så funkar det ju lite liksom i mitt arbete vanligtvis. Men det här har ju blivit mycket mer och man bara står bredvid och häpnar liksom.
Ja, och är det 3 säsonger det blev?
Ja.
Ja. Men nu är ni färdiga, tror ni?
Ja, jag tror nog att jag spelar in klart 24 avsnitt som rullar på olika håll då.
Ja.
Ja.
Ser du fram emot att vara med då i framtidens kyrka? Är absolut. Du lika liksom förväntansfull som förr?
Ja, jag ser fram emot det. Jag är nyfiken i det.
Aha.
Jag är väldigt nyfiken på vad det är för tilltal som kommer att slå igenom. Liksom. För jag har väldigt stort hopp för det. För kyrkan. Sen hur den ska se ut, det vet inte jag, men jag tror att det är jätteviktigt att lita på Guds väg i det.
Ja.
Och så länge jag orkar, vill och kan så ska jag absolut vara med.
Ja.
Och det är, jag känner ju att jag har väldigt liksom, energi för att fortsätta nu också. Det är inte det, men jag vill också gärna bli en mer av en mentor för de som ska ta över och som har liksom, det framför sig.
Ja. Och nu när du sagt här också att pratat om att det är viktigt att vara en inlyssnande och peppande och positiv förebild i det, så tror jag säkert att det är de som kommer höra av sig. De kanske hamnar hos dig allihop.
Och jag har det som jag mentor. Har några redan.
Ja, det är bra. Du Britta, tack för att du kom och var med och drömde om framtidens kyrka.
Tack.
Allt gott.